P1, Sveriges Radio.
Nu blir det kultur här i P1 om den mest sålda svenska jazzskivan genom tiderna. Jag heter Mona Masri. Kanske är det den här låten, Jan Johanssons version av Visa från Utan Myra, som skivan Jazz på svenska blivit mest förknippad med. Som en av det tidiga 60-talets mest lovande jazzmusiker vände sig Jan Johansson 1964 till den traditionella svenska folkmusiken. Och resultatet blev tidernas mest sålda svenska jazzskiva, Jazz på svenska. Men vad tog alla 400 000 exemplar av albumet vägen? Och vilka livsberättelser flätades de in i? I sitt reportage spårar Anton Karis upp några sålda och ett stulet ex av den klassiska skivan.
1964 var jag mönstrad i en orientlinjebåt, seglade på Medelhavet. Och upp till på Norrlandskusten hämta virke och pappersmassa. Det var väl några som hade mönstrat av mässkallar och så kom det nya ombord i Stockholm. Ett par yngre killar och rätt oerfarna och hade väl fått om bakfoten att sjömän skulle vara några riktiga tuffingar och hårdingar och gärna syssla med småkriminalitet och så. När de kom ombord så den ena av dem han visade upp stolt en damväska han hade snott någonstans på ett stan. Och det resulterade i att han blev lite uppspöad och fick förmaningar att gå till polisen med den där väskan. Hans kompis, han visade stolt upp en LP-skiva han hade snott i en affär i stan. Trodde han skulle få beröm för den där. Men det råkade vara Jan Johanssons jazz på svenska och den föll inte de flesta på läppen riktigt. Jag tyckte om den. Och för att trösta honom lite så köpte han där för någon tia kanske. Varför han valde just den kan jag tänka mig att den var ju nyutkommen och kanske låg utlagd på display så att den var lätt att komma åt. Jag kan tänka mig att den blev kvar ihop med grammofonen för den var inte min ombord på båten. Den kanske har seglat några sjömil sedan dess.
Kanske seglar det här exemplaret av Jan Johanssons jazz på svenska fortfarande runt på haven. Om inte någon tog i land skivan sen. LP:n som Reinhard Grosch köpte för en tia 1964. Det året LP:n kom ut. Jag är på väg till en butik som säljer begagnade skivor. Ska se om den finns här.
Hej. Ja. Har du Jan Johanssons jazz på svenska?
Ja, det har jag. Det tror jag i alla fall, för det brukar man ha. Det är en väldigt vanlig skiva. Så det ska vi kunna hitta, ska jag se. Vill du ha en fin eller ful?
Finns både och.
Alltså jag har så många av den så att jag har...
Jazz på svenska fick ett enormt genomslag när den kom ut.
Ska jag se här.
Först som EP, sedan som en fullängds LP.
Den här gjordes ju jättestora upplagor.
Med åren har den blivit den mest sålda jazzskivan i Sverige.
Där är det stereo, där är det mono.
Den har sålt i nästan 500 000 exemplar.
Där har du mono lite snyggare.
Vad är det för människor som säljer den här till dig?
Alltså den ingår ju i alla samlingar så det är inte så att folk kommer in och säljer den utan det är väl dödsbon. Och då ingår de här skivorna liksom som en, ungefär som man... Ja, men tänk på böcker. Man har vissa böcker, har man bara. Och vissa skivor har man bara. Och har man haft något intresse av musik så då har man den här skivan. Ska se här.
Ja, vilken ska man ta?
Ska ju se lite fräsch ut, omslaget är viktigt.
Så var det bilden på skivomslaget. Var det en väska eller en gammaldags portmonnaie? Med ångloket på texten Lycklig resa.
Alltså det här är ju... Det är inga dyra grejer. Men sådana kan du få för en hundring. Men det borde vi lyssna på.
Det syftade väl på emigrantvisan som låg först på B-sidan.
Man hör knastet. Jag tycker vi letar upp ett bättre ex.
Allra först kom Visa från utan myra.
Kanske Mån är bättre.
Med Georg Riedels klassiska basintro.
Men då tar jag det.
Det måste finnas många minnen förknippade med de här låtarna. Antagligen var jazz på svenska med och sådde frön till Gröna vågen och musikrörelsen på 70-talet. Nu följer vi musiken in bland minnena kring 60-talets LP-skivor och CD-skivorna som kom senare. Det blir lite som att bläddra i en bunt gamla fotografier från en nästan bortglömd tid. En regnig dag träffar jag Göran Redman. Han minns hur det var när skivan just kommit ut.
Nu är vi vid Styrmansgatan 53.
Jag bodde här som student på sensommaren 64. Jag hade fått låna lägenheten av en bekant, för det var väldigt ont om studentlägenheter även på den tiden. Det var ganska mörkt här och man såg inte vad det var för väder förrän man stack ut huvudet genom fönstret, för att det är ju höga väggar omkring. Så det var en typisk innergård. Det var lite ruffigt, får jag säga. Jag höll på med slutspurten på en examen och det var ganska tungt på slutet, för att man vill ju bli färdig. Jag läste på ett ämne som var ganska jobbigt. Jag hade ingen större inspiration heller att ta till mig det där, så att det var väldigt trögt. Det var väldigt varmt och jag var tvungen att ha fönstret öppet. Och då var det någon av grannarna som naturligtvis också hade fönstret öppet och som just hade köpt Jan Johanssons skiva då, med Visa från utan myra. Och första gången var det trevligt att höra, men sen spelade han den om och om och om igen. Och så fort jag började läsa då på något kapitel så kom den där igen då. Det var väl då när skivan var ny, vet du, och han satt och nötte på den här. Och det blev ganska slitsamt. Så att till och med idag, efter så många år, så har jag svårt att lyssna på den där melodin. Jag tycker om de andra låtarna på skivan. Men just den här visan, alltså, jag får tillbaka den här nästan ångestkänslan då, när jag hade svårigheter att plugga i med det där ämnet och det här nötte och nötte liksom. Så därför så hör jag den på radio, så stänger jag alltid av.
Förtrollad stirrade jag ner i bäcken som rann och rann och rann utan att det verkade luta någonting. Ständigt kom det mer vatten och ändå var det liksom ett och detsamma hela tiden. Bäcken här i skogen. Var började den? Inte tänka så. Inte på början och slut. Bara på det som är.
Var är vi nu?
Här är det. Frödingsvägen 8 i Fredhäll. Där uppe var jag satt och skrev min bok. Här skrev jag Korparna. Rakt ovanför porten, högst upp där. Två fönstren där, det var en stor etta. Ett fönster i köket och ett i rummet.
Alltså jag hade ju gått författarskola i 2 år och sagt upp mig från mitt fasta jobb och sådär. Så att jag hamnade ju i ett tillstånd av liksom besatthet på något sätt. Jag skulle bara hitta mitt språk och få fason på den här berättelsen till varje pris. Jag offrade ju ganska stor del av mitt sociala liv och ekonomisk misär periodvis. Det här brände till i mitt inre och blev liksom en nödvändighet för att jag skulle kunna återerövra min självrespekt. Däremot hade jag inte trott att det skulle ta så lång tid. Men det gjorde det, för att jag inte hittade mitt eget språk, alltså min ton, min röst. Gick nästan inte ut, kändes det som. Satt i flera år här uppe och skrev på heltid. Det var bara 3 meter från sängen till arbetsplatsen. Ett mörkgrönmålat skrivbord alldeles vid fönstret. Så att jag satt alldeles intill fönstret och elementet, tittade ut. Sen blir det ju så tyst och ensamt. Jag bodde ju ensam där. Jag har alltid haft musik på hemma. När jag har diskat eller jobbat eller läst, eller till och med när jag tittar på TV, eller på att säga. Då kom jag ju att tänka på Jan Johansson. som jag hade burit med mig genom alla år utan att riktigt tänka på att det var han. Och det hade jag nog gjort därför att tv-serien Hem till byn, den serien, gjorde väldigt starkt intryck. Och kom ju också liksom att bli vägledande för vilken berättelse jag själv skulle skriva. Att jag valde att förlägga min berättelse till nedläggningshotade lantbruk och så. Jag kunde ju ha skrivit om Stockholms innerstad istället, som jag var förälskad i vid den här tiden. Men jag ville tillbaka till mina rötter och berätta den historien som jag hade flytt ifrån själv då. Och då var det som att Jan Johanssons musik, det stämde så bra med det tonfall och den stämning jag ville få fram i texten. Och då är det ju speciellt den här Bergkirstis polska heter den väl, som jag förknippar väldigt mycket med just Hem till byn, och som blev ett slags ledmotiv eller soundtrack till mitt eget skrivande.
Jag läste i Uppsala. Jag läste engelska det här året, 1963. Och bodde i en studentlägenhet i ett hus som hette Bortom Bullret. Umgicks en del med andra som läste engelska och några lärare vi hade infödda som kom och gästspelade några år och undervisade. Och sen ringde en vacker dag en av dem till mig och frågade om jag kunde hjälpa honom en sak. Möta vid stationen och ta hand om en kompis till honom som var på väg hem till England från Japan. Och jag var väl kanske lite förtjust att få slippa läsa några timmar på dagen där. Studierna kunde ju bli lite tråkiga ibland. Och det skulle bara handla om att jag gav honom något att äta och underhöll honom några timmar. Jag tänkte, kan jag väl göra? Visst, okej. Okay. 2 meter lång, svart hår, glasögon. Och han var väldigt lätt att känna igen. För han var den enda som var 2 meter lång på Uppsala central. Och hans svarta hår var rufsigt och stod åt alla håll. Och så hade han en fotsid överrock. Pepita-mönster som fladdrade runt fotknölarna. Och han hette Michael, liksom min goda vän. Så det var Michael 2. Och vi hälsade och vi gick hem till mig. Och jag gav honom att äta och dricka te. Och så satt vi där och han var ganska svårpratad. Först pratade vi om Japan som fascinerade honom mycket. Han hade en japansk fru som lär ha gått honom till midjan ungefär enligt beskrivningen. Och så visste jag inte riktigt vad jag skulle prata om, så jag satte på några av mina skivor. Jag märkte inte någon speciellt intresse. Inte förrän Jan Johanssons Jazz på svenska kom på. För då blev han alldeles vild. Hans hy förvandlades. Han slet tag i mig, ryckte upp mig från min stol, la en arm om mig och började sväva ut på golvet i mitt lilla studentrum. Och vi stötte emot både det ena och det andra, men så småningom så kunde vi flytta lite på mina få möbler där. Så vi svävade där i 3 timmar ungefär. Mitt huvud vilade mot hans bröst ungefär, det är så långt nådde det. Och då stannade vi för att vända på skivan. Men det var de enda pauser vi hade. Så fort vi hade vänt så svävade vi ut igen. Och där svävade vi 3 timmar. Tills det var dags för hans tåg att gå. Inte ett ord, sa vi. Men vi i alla fall höll reda på tiden. Det gjorde vi båda. När det gått 3 timmar och hans tåg skulle gå, då följde jag med honom till stationen. Och så gav vi honom skivan. Han tog den med båda händerna och sen stoppade han in den i något hemligt fack på den här fotsida överrocken.
Han spelar så mjukt på något sätt. Det är som att fingrarna vore fjädrade. Och så är det kanske något vemod. Är det det? Är det vemod? Han spelar fram. Det här vemodet vill jag nog ha som genomgående tonfall helt enkelt i min egen berättelse, i mitt skrivande. Så därför passade det så bra med den här plattan, Jazz på svenska. Den gick på ständig repris i CD-spelaren. Den sände för mig på helt rätt våglängd. Alltså jag kom i rätt känslomässigt tillstånd genom att lyssna på hans musik så pass mycket att det blev en del av min vardag på något sätt. Och sen är ju melodierna förankrade i den svenska folkliga kulturen. Det är ju den typen av människor jag skildrar i min bok. Även om det inte alls finns någonting av folkmusik i texten. Inte tänka på råkylan som ville in i märgen på en. Och far satte ner upptagaren i den femte raden. Potatisen studsade upp för rullbandet och ramlade ut bland lerklumpar och stenar och la sig och glodde uppfodrande på en. Stora i den och små i den, pekade mamma. De som ska till grisarna har vi där. De gröna är giftiga som du vet. Genom morgondiset skymtade vildgässens kacklande plogar på himlen. Allihop pekande söderut som bakvända kompassnålar. På telefontråden satt de sista ladusvalarna och väntade på att få ge sig av.
Vad heter den här skivan på italienska?
Jazz in Svedese.
Visst har jag den kvar. Fast jag spelar den inte så ofta eftersom den ligger på en LP numera. Men jag är rädd om den och vill ha kvar den. För att kunna spela den och minnas. Jag fick den till födelsedagen när 1967 utav min syster och hennes man. Då bodde jag i Lund på ett studenthem, ett studentrum. Jag läste språk. Och så hade jag en god vän som kom från utlandet. Och han tyckte mycket om denna skivan. Den var så ren i tonen, tyckte han.
Hur lärde ni känna den?
Ja, det gjorde vi för exakt 50 år sedan. När jag var i Italien med mina föräldrar. Då var vi nere i Sorrento och då träffades vi där på stranden. Det var mannen i mitt liv, Leonardo heter han. Och han kom ofta, han kunde flyga gratis för han jobbade på ett flygbolag. Och då kom han då, ungefär en gång i månaden. Och då var det intensivt och det var under den här jazz på svenska perioden.
Hur kommunicerade ni?
Då på den tiden skrev vi. Oj vad brev jag skrev. 2-3 gånger i veckan och han lika så. Han flög till Köpenhamn, det var ju inga problem. Åka emellan. Och sen så åkte jag ner till Italien och men då var det inte så bra, så gjorde vi slut då igen. Vi höll på alltså att gifta oss, men jag vågade inte. Dels för att jag tyckte att jag blev fast, och dels för att min syster hade gift sig med en utlänning, en engelsman. Och jag visste hur mina föräldrar hade reagerat på det, att de inte kunde prata med honom och blivande barn och sånt där. Ja, men det är ju ingenting man kan ångra. Det är gjort. För ungefär 30 år sedan tog jag upp kontakten med honom igen. Det var alltså i början på 80-talet. Och nu håller vi fortfarande kontakt. Men det är svårt att hålla kontakten. För nu är både han och hans fru, han gifte sig ju så småningom, pensionärer. Och det är inte samma frihet. Han kan inte kontakta mig som han vill. Och jag kan inte skriva direkt till honom, utan det går via en god vän till honom. Och med dator så går det inte heller, det vill han inte. Men vi har träffats ibland.
Har du några förhoppningar om framtiden?
Jag vill gärna träffa honom igen. Det bästa var att jag kunde vara där i Italien 2 månader på vintern. Och han kunde vara 2 månader här när det är så fruktansvärt varmt där nere. Men det går ju inte. Men det kan man ju drömma om. Han ringer ganska ofta också. Och då är det så underligt. Då får jag alltså den här närkontakten, ögonblickliga kontakten. Men han är alltså 200 mil härifrån, eller vad det nu är, till ro.
När ringde han senast?
Jag ringde nog för en månad sedan. Och till varje födelsedag så får jag en stor bukett med blommor. Just in Svedese, det är Jan Johansson. Melodia folkloristica Svedese, skulle jag nog säga.
Och sen här på den här börsen så står det ju...
Lycklig resa, buon viaggio. Nu, det är ödet. Det går inte att göra ogjort. Ångrar mig? Jag vet inte. Jag har ju pratat med honom om det. Tänk om vi hade gift oss. Ja, då hade vi inte varit så goda vänner idag som vi är nu. Om vi hade gift oss. Och det tänker jag på ibland att han har sagt.
Man hade ju mycket brevvänner på 60-talet. Träffar de inte alltid kanske? Och sen hade jag då en tjej i Dubrovnik faktiskt. Det var andra sidan jorden, kändes det som. Och hon var väldigt trogen, skrev varje vecka. Jag kände liksom att jag ville ge henne någonting. Hon skulle få någonting som verkligen var jag. Och sen skulle hon få någonting också på något sätt. Eftersom hon var så, bodde så långt bort. Som var lite Sverige, tänkte jag. Och så jag funderade jättelänge på, vad är det, en dalahäst? Vad liksom skulle det vara? Hon skulle inte veta vad det var för någonting. Till slut så hittade jag i min skivsamling Jan Johansson, jazz på svenska. Jag tänkte, det är ju bra. Men jag gillar ju den skivan så himla mycket. Så jag kände liksom att det var som nästan som att slita ut hjärtat ur kroppen. Alltså. Det var, ska hon verkligen få den? Ja, men det är klart hon ska få. Hon är ju värd det. Hon bor långt bort. Hon kanske inte har det lika fett som jag. Jag har förstått det. Det var ju inte så. Och så hämtade jag välpapp och tejpa och slog in. Och tänkte, hur ska den hålla hela den här långa resan dit? Ner till Jugoslavien. På själva skivan, som jag verkligen inte ville ge bort men ändå kände att hon var värd, så skrev jag "To Helen from your pen friend".
Och det här måste ha varit någon gång efter 1973. Och sen var det då min man och hans bror, de var ju från Bangkok. Någonting som de alltid framhöll som något väldigt positivt, det var ju deras kung. De är väldigt förtjusta i sitt kungahus. Jag kommer inte ihåg om det var min svåger eller jag som kom på den lysande idén att vi skulle ju köpa den här skivan och skicka den till kung Bhumibol i Bangkok, därför att han firade en födelsedag då. Då gick jag ut och köpte den. Jazz på svenska med Jan Johansson. Vi skulle ju paketera den och det är ju så noga med den här kungen. Det var ju förskräckligt hur fint det skulle vara gjort. Fint presentpapper och fint paket. Och min svåger var så noga och jag skulle skriva namnet då. Och då höll vi på att bråka där om det skulle vara punkt eller inte efter mister. Jag hade skrivit MR och jag tyckte inte att det skulle behöva vara någon punkt där. Och förresten, mister, det ska väl vara The Royal Highness eller någonting sånt där. Det passar ju inte alls med mister heller, men det tänkte inte vi på då heller.
En, två, tre, fyra, fem, sex, sju plastbackar. Titta här, jazz på svenska. Lycklig resa står det dessutom. Det passar ju väldigt bra, tyckte jag. Och det tycker jag ju fortfarande. To Helen from your pen friend Susanne. Och fick ju inte den. Fick ju inte den här skivan. För att, alltså tiden gick på något vis och jag kom in i tonåren och fick annat att tänka på. Till slut så på något sätt så tappar man sina brevvänner. Och ju längre paketet bara låg där i mitt flickrum och det liksom det skavde lite liksom. Det kändes som att, men gud, det är ju den där fina skivan där inne och den är ju så bra. Och, så att ärligt talat, alltså efter flera år då... Ja, då packar jag ju upp det här paketet. Alltså. Det är jättehemskt. Jag har så dåligt samvete för det. Jag har faktiskt fortfarande dåligt samvete för det. Det är jättesorgligt. Speciellt med tanke på att Helen bodde alltså i Dubrovnik i Kroatien, tror jag det ligger nu. Och det blev ju krig där. Och jag tänker att hon kanske hade behövt den här skivan. Och, ja, man vet ju inte vad. Jag vet ju inte om hon lever alltså idag.
Vad hände med skivan?
Nej, det är okänt öde där. Och jag undrar ifall hovet där skriver tackkort eller hur de gör. I så fall hade de kunnat gjort det.
Det var i Tullinge, det ligger 2 mil söder om Stockholm. Men ja, det var ingen, nu kanske det är en förort till Stockholm, men då var det ett samhälle. Och alla som ville bo där måste bygga ett hus. Så alla bodde i hus, vi bodde inte i villor, utan vi bodde i hus och det gjorde allihopa. Vi åkte skidor och så badade vi sjön. Vi hade inga pengar, vi saknade inga pengar, utan vi lekte med det som fanns. Jag var den första kullen som fick gå i enhetsskolan, kommer jag ihåg. Och det var lite märkvärdigt. För vi fick nya böcker som var andra teckningar i. Och efter något år så där så fick vi en riktig musiklärare. Och det hade aldrig funnits. Och man hade hört talas om honom innan jag hade sett honom. Och så stod han där och han strålade hela mannen. Han hade pondus, han var lite rund och han hade ett skratt som var som stora bubblor. Och alla, och så hade han bruna ögon. Och de bara löste de där ögonen. Och vad han än sa så var det med ett skratt. Och alla blev, jag var inte förälskad med någonting åt det. Vi blev helt hänförda utav denna man. Han tog oss på allvar och lyssnade på oss eller berättade vuxensaker för oss. Och han spelade grammofon. Alltså det var ju någonting, det var ju helt chockerande att de gjorde det i skolan. Och så la han på en skiva och så beskrev han och berättade för oss om denna skiva. Och jag tror vi lyssnade på flera gånger, för jag minns liksom varje ton. Och det var den här visan från Yttanmyra. Jag fick pengar för jag skulle åka in till stan och jag skötte mig själv väldigt tidigt. Så jag fick nog pengar för att köpa skor skulle jag tro, för jag hade en större sedel. Och så gick jag ner till station och station var en gammal station. Och så sa man vart man skulle i en lucka och så la man pengarna i en låda. Då la han biljetten och så växlingspengarna i en annan låda som han då sköt ut. Och jag såg att han räknade om pengarna två gånger. Och det liksom bara surrade i mitt huvud. En extra tia, en extra tia. Och så la han det i lådan. Och så gick jag ut. Och det var stengolv. Och jag hörde mina steg, men jag hörde aldrig att han ropade mig tillbaka. Och när det var snö och det fastnade sand under skorna. Det hördes varje steg för det ekade. Och sen fick han skynda sig och springa ut och hoppa över spåret och vifta så att tågen skulle stanna. Jag hade liksom vunnit en tia. Nu kunde jag gå och göra. Jag kunde gå och köpa den här skivan in i stan. Som liksom gav mig ett steg mot vuxenvärlden. För det var ju en vuxen skiva. Och han förklarade detta. Vuxna i hemligheten. Och han beskrev det så levande. Så att jag tror att alla hela klassen, var och en, tog in det här på sitt sätt.
Ja, Jan Johansson var ju en stor figur i mitt huvud. Eller hans musik i varje fall. Fanns ju i mitt huvud hela tiden. Och så såg jag en annons att han skulle spela i Andreaskyrkan på Söder i Stockholm. Jag tänkte, ja, jag ska nog åka och lyssna på honom. Och jag pratade med två damer som jag kände och som tyckte det kunde vara kul att följa med. Så tänkte jag, tänk om jag skulle kunna spela in honom också. Det vore ju väldigt häftigt. Så jag ringde till, ja, efter mycket vånda sådär, så ringde jag till Jan Johansson. Hur jag nu fick tag på honom, det kommer jag inte ihåg. Jag fick tag på honom och frågade om jag fick spela in honom för eget bruk. Ja, visst, sa han, nej, inga problem. Det var hur lätt som helst och han var lätt att prata med sådär. Så att jag packade min gamla Tandberg-bandspelare i en resväska tillsammans med mikrofon och ett stativ och lite sladdar och hörlurar och band och allt man behövde. Jag bodde i Sumpan på den tiden som man skulle åka då till Söder och vi var ute i god tid. Eller jag var ute i god tid, men sen skulle jag ha med mig de där två damerna, vi skyller på dem. Så att när vi kom hit så hade tiden gått över och han hade börjat spela redan. Jag hörde det liksom när jag kom in, nej, han har börjat elände. Saker och ting förändras. Och jag förstår så har de byggt ett golv mitt i den här kyrksalen där han spelade. Och så befinner vi oss nu under det, tror jag. Men då var det här golvet på själva kyrksalen. Och jag satt här någonstans här framme och spelade. Och jag kopplade upp. Och sen gick jag och skulle sätta i kontakten i väggen för att starta bandspelaren. Och då stod det en liten skylt som jag aldrig hela mitt liv hade sett förut. Ops, likspänning. Ja, det går inte att köra en bandspelare på likspänning. Jag trodde att likspänning var något som försvann på stenåldern. Men här i Stockholm på Söder så fanns det kvar 1967. Jag visste att det här fungerar inte likspänning, då kommer bandspelaren att brinna upp. Det var det projektet liksom tänkte, vad är det här? Någon såg min förtvivlan där och kom fram. Du, jag ser att du har problem här, men det finns växelström till vår dammsugare in i städskrubben, för dammsugaren gick inte på likströmmisen. Så han ledde mig till en liten städskrubb där jag kunde koppla in bandspelaren och mixladden räckte dit in och jag kunde stå där och spela in. Frågan är om den här städskrubben finns kvar alltså. Den måste ha varit... Ja, någonstans här vill jag minnas att det fanns någon slags städskrubb. Så han satt här framme någonstans och spelade. Och Georg stod bredvid då. Jag har inspelningen här, jag har en väska här. Inspelningen. Här är originalbandet. 3M Scotch Magnetic Tape hette det på den tiden. Och jag har här på baksidan då klistrat upp den här annonsen. Det står Svensk Folkton, lördag, ops, klockan 18.00, ops. Jan Johansson, piano. Georg Idel bas, entré, 4 kronor. Och idé med målsättning Andreas Gården. Men så stod jag där och spelade in den och det gick ju bra. Jag hade hörlurar på mig och lyssnade och tyckte det här är fantastiskt. Jag spelar in Jan Johansson, wow. Han spelade ju det här från Jazz på svenska som då var hans, det var hans genombrottsskiva, det var den som hade fått mig haka på honom och hela svenska folket. Och så tog det hela slut då och då letade Jan Johansson upp, följde väl mikrofonsladden in till städskrubben och kom in och ville lyssna på det här. Och det var ju ganska trångt där, så att, men vi fick plats och sen kom Georg Riedel också. Och sen kom de två damerna som hade med mig ville också lyssna, så att det var väldigt trångt och mysigt inne i den här städskrubben. Men vi lyssnade på Jan Johansson, nyinspelad. Och det var en häftig upplevelse.
Nej, jag har ju aldrig varit kommunist, men ibland har jag på mig sådana här kommunistmössa. Men den här har jag bara i undantagsfall eftersom jag aldrig har varit kommunist. Man ser ut som Lenin i den här. Jag sysslade med folkbildningsarbete och hade internationella kontakter. Och då träffade vi folk från Ukraina precis då när det kommunistiska systemet hade kapsejsat. Och jag varit inbjuden att åka till Ukraina och tala om svensk demokrati, svensk folkbildning och sådana saker. Så då reste jag dit till deras förvåning. För de hade sagt det till många västerlänningar som de träffade, men det var ingen som vågade åka dit. Va? Men det gjorde jag. Och då tryckte vi upp en skrift om svenska studiecirklar och folkhögskolor på ryska när jag var i Kiev. Och så hade jag med mig material då om Bellman på ryska och Jan Johanssons folkvisor som jag köpte då på den här CD-skivan. Och hade med som presenter. Och därför så kom min vistelse där i Ukraina med alla mindre trevliga upplevelser som jag hade av hur dåligt samhället funkar. De kom att förknippas med de här lite vemodiga visorna på Jan Johanssons skiva. Det finns ju till exempel på den svenska delen den här emigrantvisan. Där kommer jag ihåg att den började att vi sålde våra hemman. Och man kommer ihåg hur emigranterna då begav sig iväg från Småland till Amerika. Och jag träffade ju människor där i Östeuropa, både Ukraina och Estland och på andra håll, som gjorde likadant. Många ungdomar ville flytta därifrån. Och jag var med och vinkade av sådana som hade fått till exempel amerikaner som brevvänner. Och som gifte sig så att säga direkt och åkte iväg fast de inte kände partnern. Och alla tyckte att de var lyckliga som fick lämna landet. Här står jag vid sidan av Stalinstatyn på den här orten där jag bodde när jag var i Ukraina. Och det var en ryssvänlig ort och de tyckte gränsen till Ryssland var konstlad. Och de tyckte inte det fanns någon anledning att störta ner Stalinstatyn som de gjort på många håll. Så den stod kvar där och det här är mitt i smällkalla vintern. Det var kallt som fan och här står jag då med min värdinna där tillsammans på den här avenyn. Hon var frånskild och hennes man var då opassande nog enrollerad i hemliga polisen. Och han var en våldsbenägen typ. Så han aviserade i förväg några gånger att han skulle komma och kolla vad som hände där egentligen hos sin före detta fru. Och då var de alla väldigt nervösa, så jag fick gå ut med några av hennes barn och promenera medan några bodyguards tog hand om honom när han kom dit. Och när jag var ensam där så fick jag absolut inte öppna dörren, så att jag bodde där liksom hemligt, va.
Och det här rummet som jag sov över på natten och samtidigt var seminarierum på dagen, det var ju trångt och gammaldags och jag bodde där, va. Och när jag hade sovit där på natten, då slängde vi in sängkläderna i det här skåpet som står här bakom, och sen var det seminarierum.
Eftersom de hade väldigt få, de hade en CD-spelare på det här kontoret men väldigt få skivor, och de var väldigt begeistrade i den här ryska delen, men oftast körde vi hela den här CD:n. Och varje dag efter dessa upplevelserika utflykter när jag kom tillbaks där till kontoret, då gick den här timme efter timme, så att jag hörde Jan Johanssons pianospel där varenda dag i den här ukrainska miljön. När jag var där fanns en enda väg med asfalt på, och det var presidentens väg som den kallades, för den gick till hans gamla mamma. Alla andra vägar var grusvägar. När jag åkte taxi så fick jag sitta i baksätet med en sån här rysk mössa på huvudet och se ut som en ryss, och de satt och uppehöll chauffören i framsätet, för annars så fanns det risk att man skulle bli kidnappad. En amerikansk biståndsarbetare i en by hade blivit mördad, och då vågade vi inte åka dit. Och på ett annat ställe där vi hade berättat att vi tänkte komma, där var det någon som eldade upp bilen för den som hade den lokala baren, och han var den enda som hade affärer och pengar och någonting att göra i den där byn, va. Så då åkte vi inte dit heller. Trots det så gjorde jag den här turnén under 3 veckor. Det var en konstig upplevelse att sitta och prata om demokrati och studiecirklar med en livvakt på varje sida.
Jag fick skivan, en dubbel CD med både jazz på svenska och jazz på ryska, av min mamma och pappa när jag fyllde 9. Jag brukade somna till den, eller så här, ha den på repeat i rummet på min CD-spelare. Vadå, det här var ju slutet av 90-talet då. Så jag lyssnade väl på så här Aqua och Spice Girls och sånt. Så jag hade liksom både det där, lyssna på så här Barbie Girl och lyssna på Jan Johansson. Det var något så här extremt rogivande, tror jag. Någon sån klassisk melankoli. Och att känna igen sig i det, också som barn, att vara nära någonting som är sådär duvblått och skogigt på något sätt. Så att jag hade sportlov och vi åkte, min mamma är från Dalarna och hennes bästa vän, de har så här stug upp i Sälen, så vi åkte dit på sportloven. Jag är uppvuxen i Skåne. Sportlovet var världens grej, att få komma upp och vara i snön. Och jag var lika orolig varje år liksom, att det inte skulle finnas snö. Vi åkte i ett streck. Jag hade liksom mitt CD-fodral och då jazz på svenska. Och så slumrade i baksätet. Jag minns liksom att mamma och pappa sitter fram och så lyssnar de på någonting på radio. Men att det var viktigt för mig att sitta med hörlurar och få vara ensam liksom. Titta ut i mitt bilfönster och... Det var inte bara så här, åh vad kul, utan det fanns något så här lite sorgligt i det också. Och att jag tyckte om att komma till skogen.
Och när jag fick som en present när jag reste därifrån ett konstverk som jag tycker påminner lite grann om den natur som var där. Ett vinterlandskap med några svarta träd utan löv. Kylan i bilden, den påminner lite grann om klimatet runt oss där i denna plats. Både de och jag tyckte ju att de här Jan Johanssons inspelningar, trots att det var en karg miljö som de skildrade, var varmare än omgivningen. Det var en skrämmande omgivning som de levde i där. Och jag tror att de kände viss trygghet när de lyssnade på de här folkvisorna. Och alldeles utanför här fanns det en toalett som stod och spolade hela tiden. Och den lyckades jag laga, för en sån där spolmekanism i en toasystern är ju enkel att laga. Och sen efteråt så träffade jag en kille därifrån och då sa, ah, du är den där svensken som var här och lagat toaletten. Och det var lite lustigt, för ja, det var det där att tala om demokrati.
min blivande make och jag skulle åka till Paris för att vi skulle gifta oss där. Och vi tog flygbussen ut. Och jag minns att det var halt, isfläckar. Och på vägen ut så hade det precis alldeles nyss hänt en bilolycka. Och en man som hade kört i mittenräcket och låg framstupa över ratten. Det var väldigt otrevligt att se eftersom det precis hade hänt att han låg över ratten, livlös. Och det var, måste ha hänt absolut precis, för det var ingen kö eller inga utryckningsfordon där.
Jag brukar ju alltid lyssna på radio den första jag gör på morgonen. Då var det nyheter. Och då talade de om att Jan Johansson hade förolyckats på morgonen. Och jag hade en årskurs 6. Och tänkte att jag kan inte gå till skolan och ha en morgonsamling och läsa roliga boken och sådär. För mitt huvud var fyllt av detta. Och jag berördes väldigt djupt. Jag tänkte ju på den musiken och vad den betydde för mig. Och du vet, en morgon innan man ska iväg till skolan och klockan är lite över 7 och man har 2 barn själv, man hinner inte tänka så mycket. Men jag kände ju att den här känslan vill jag vidarebefordra och jag vill ha en klang i det som kan bli mer än mina funderingar på morgonen. Jag tar skivan med mig och åker och vet inte egentligen vad jag ska göra. Men någonting ska jag göra med musiken och någonting vill jag ge barnen av den här dagen när Jan Johansson är borta. Vi kommer in i klassrummet och nu är så där lite halvstökiga. Så jag sa att nu vill jag att ni sitter ner i era bänkar. Och så vill jag att ni tar upp ur bänkarna allt vad ni kan tänkas vilja ha närmaste morgonsamlingsstunden. Om ni vill rita eller skriva eller läsa en rolig bok eller somna om ni inte har sovit klart hemma, så gör det. Men ni får inte resa er upp på era stolar och ni får inte gå och rota i bänken och vi får inte prata med varandra. Är det okej? Okay? Det var okej. Okay. Då la jag på skivan och spelade. Så det var tyst och stilla och några läste i sin bok och några satt och ritade. Men det höll ihop tills vi hade lyssnat klart. Och så tog jag med vad de hade åstadkommit hem och tittade igenom. Och hittade en liten skiss skriven av en liten flicka som inte gjorde så mycket väsen av sig kanske. Hon hade skrivit berättelsen om mannen som besegrade berget. Och berget var ett berg som stod mitt i ett samhälle och det var så många som ville försöka bestiga det där höga berget, men ingen hade lyckats. Men en dag så kom det en man som började klättra upp och han försvann upp bland molnen i stort sett. Hon hade väl skrivit lite på det här temat, men det berörde mig så djupt.
Den här flickan, vad tänkte du om henne?
Ja, på sätt och vis blev hon ju ny för mig. För jag hade aldrig kunnat tro att hon rymde så många känslor och sån känsla för musiken som hade gått rakt in i henne. Hon var väldigt tystlåten, så hon sa inte så mycket annars. Ja. Det är naturligtvis mycket av det som gör att jag kommer ihåg det så väl också. För att jag blev inte bara berörd av musiken utan när jag såg hur barnen upplevde det. Utan också hennes nya personlighet som jag hade missat under många år.
Men vi åkte vidare och kommer till Paris. Där gifte vi oss. Och allt, då försvann ju lite mera. Men ibland så tänkte jag på den stackars mannen som låg där över ratten. Och jag visste ju inte vem det var. Men när jag kom hem till Sverige igen så fick jag ju reda på att det var Jan Johansson.
Reporter var Anton Karis. P1 Kultur är tillbaks imorgon igen. Jag heter Mona Masri.